Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Sina spår finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på.
Hej våra fantastiska lyssnare, och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Brottsofferpodden.
En podd som belyst brottsofferperspektivet sedan 2018, men som nu också aktivt arbetar för att sprida kunskap kring social utsatthet.
Vi som ligger bakom Brottsofferpodden heter Joakim Lindén Kastenbäck och Vanessa Del Valle. Vill ni komma i kontakt med oss så har ni möjlighet att mejla oss på brottsofferpodden@gmail.com. Tack för att ni lyssnar.
För skulden ligger hos den som begår, hos den som begår, hos den som begår.
Ja,
det är det.
Ja,
ja, men det.
Ja. Är du nervös?
Lite pirrigt.
Ja, det ska det bra. Det ska det vara. Jag tror också när man är lite nervös så blir det också lite mer naket, om du misstolkar mig rätt. Mm. Så att det blir lite mer, brukar bli lite mer öppet, och brukar att ha, man kommer åt ställen som man inte brukar prata om kanske.
Exakt. Mm. Och det här är definitivt något jag inte har pratat om. Mm. Kanske ja, med mina barn då. Men annars har jag inte pratat om det här tidigare.
Varför har vi din mamma här idag, Vanessa?
Ja, vi har min mamma här idag för att prata lite kring rasism. Och då rasism i Sverige över tid. Eftersom att du kom hit, vill du berätta vilket år?
Mm. 1980.
Yes. Så vi börjar med från år 1980 då.
Mm.
Men innan det så skulle jag vilja att du presenterar dig själv.
Ja. Jag är din mamma. Jag heter Paula och är 52 år. Arbetar som handläggare för patientskador. Trivs väldigt bra. Har tre döttrar, varav Vanessa är den yngsta. Så jag har en som är 35, en som är 32 och Vanessa som är 23. Har jag sagt rätt?
Mm.
Ja. Sen har jag fyra barnbarn. 11, 10, 5 och 3.
Ja.
Är det stor skillnad på barn och barnbarn?
Det är stor skillnad. Det är jättestor skillnad. Det känns att det är det bästa som har hänt, att bli mormor. Och jag är jättenära dem. Alltså, vi gör en jättebra relation.
Ja, kul.
Så det känns som att man kan göra rätt den här gången. Om man har gjort fel tidigare så gör man lite rätt, förhoppningsvis, den här gången.
Ja. Ja, kul.
Jag kommer också på saker som jag kommer troligtvis vilja prata om. Eftersom din dotter var med i podden innan hon blev en del av podden.
Ja.
Och kanske jag kommer att få ställa lite frågor sen. Din erfarenhet av det hela.
Absolut.
Hur det var för dig att ha en dotter som ledde en destruktiv relation.
Ja.
Så. Sen om det inte blir bra, då klipper vi bort det.
Ja,
så du vet.
Det gör vi.
Jag tänkte börja med frågan. Hur kommer det sig att ni kom till Sverige? Och vart kommer ni ifrån?
Mm. Ja, vi kommer ifrån Chile. Ifrån Valparaíso. Vi kom hit på grund av min pappa. Han reste väldigt mycket de senaste 2 åren ungefär innan vi kom hit. Han jobbade på ett fartyg. Och reste liksom runt i Europa. Framförallt Grekland, Italien och Spanien. Och en dag kom han till Stockholm. Till hamnen där och hörde att Sverige var jättebra. Där ska man bo. Så han gick av fartyget och sökte asyl.
Mm.
Så var på den vägen. Och under tiden så bodde mamma och vi var då två systrar. Jag är den äldsta. Och sen har vi idag fyra systrar, men då var vi två. Mamma var gravid. Så att när vi fick brev från pappa att nu vill jag att ni kommer hit. Liksom. Det har bara kommit brev att jag vill att ni kommer hit.
Hur gammal var du då?
Då var jag 9 år. Mm. Och min syster var 7. Och mamma var gravid i 3:e månaden.
Och då sa han, kom, nu ska jag komma till Sverige.
Ja, nu får ni lämna allt och komma hit. Nu har jag hittat ett bra land att bo i. Och att det var väldigt tryggt. Och att man tog emot invandring och så vidare. Så att det var liksom här. Måste säga att vi kommer från en väldigt fattig familj. Vi var väldigt fattiga. Ja.
Jag förstår. Mm. Och det är inte som att 2023, då kan man googla liksom, så här, Sverige, var i Sverige, så får man massa information. Du visste väl ingenting om landet?
Nej, jag var ett barn. Jag hade ingen aning. Det enda jag kommer ihåg, det var att lämna vänner och familj. Att det kändes liksom... För att jag förstod att vi skulle lämna liksom Chile och tryggheten. För mig var det ju tryggt. Det gick väldigt bra i skolan då också. Och jag hade... Ja, vi var väldigt fattiga, men jag hade familjen och så, tryggheten nära. Så att, men jag var ett barn, så jag förstod inte riktigt vad det innebar.
Men såg du fram emot, eller blev det typ såhär, hallå, jag har det skitbra i skolan och jag har kompisar, vi ska inte flytta?
Jag tror inte jag förstod riktigt, så att det var nog spännande att få åka flygplan och komma liksom till ett annat land. Så det var nog, jag var ett barn. Och min syster var ännu yngre, så att hon var 7. Jag tror inte vi förstod riktigt då.
Mm. Minns du din första tanke när du landade på, jag vet inte om det var Arlanda?
Ja, det var Arlanda.
Minns du din första tanke? Eller vilken tid på året var det?
Det var, alltså jag kommer aldrig glömma, det var på september typ, det var höst. Och jag kommer aldrig glömma när vi landade, för jag minns så väl, liksom, det var mörkt. Och det var, jag minns så väl landningsbanan och jag tittade ner och tyckte att men gud, finns det inga människor här? Det är så mörkt. Och, du vet, det var så här, jag kommer ju från storstan, så att i Chile var det ju, du vet, mycket människor och rörelse och så. Och vi kom ju på kvällen, så det var så mörkt och det var bara, jag kommer ihåg landningsljusen och så där. Och sen så kom jag ihåg mycket väl när vi landade och träffade pappa och var vi hamnade, det var så lustigt för att vi kom till ett hotell i Slussen. Och jag minns exakt vilket hotell. Jag kan gå förbi ibland och titta. Den heter Ann och någonting. Den är precis vid Slussens tunnelbana. Tänk dig så centralt. Mm. Bodde på ett hotell. Och det var lyx och frukost. Och Poco fick jag av pappa när vi kom. Poco och sen var det Mariekex tror jag.
Ah,
det var liksom wow. Från att ha kommit från Chile där vi knappt hade mat. Liksom.
Förstod du att du skulle flytta hit? Att det här skulle bli ett nya land?
Ja, men jag förstod inte vad det innebar. Alltså, det var en chock för mig när jag kom hit. Det var jättejobbigt.
Men hur länge hade din pappa varit här då?
Nej, pappa hade ju rest runt i världen i det här stora skeppet. Och han kom ju, han jobbade de senaste 3 åren minns jag. Det här gjorde ju för att vi hade ju så dåligt ställt. Så det var ju för honom, det var ju dollar han tjänade. Och det var ju väldigt mycket pengar i Chile. Så att han gjorde ju det här... inte frivilligt, utan det var ju det enda jobbet han fick. Och då, han var borta 6 månader och kom tillbaka, var med oss kanske några veckor och reste igen. Så det var ju liksom inget... Vi träffade honom väldigt sällan de senaste 3 åren.
Okay.
Så vi saknade ju honom väldigt mycket. Vi hade ju gjort de värsta festerna när han kom. Det var liksom, vi förberedde med, du vet, ja, sjöng för honom. Och, ja, det var liksom värre. Men sen när vi fick det där brevet att nu ska vi vara tillsammans. Nu ska vi liksom, nu ska jag inte jobba. Eller jobba på det sättet. Nu ska vi liksom, ja.
Så hans tanke var att ni ska bosätta er i Sverige och han ska sluta åka runt med båten?
Exakt. Ja. Nu ska vi liksom bli en familj och nu ska vi... Här får man jobb och här får man... Här är det tryggt och här är det liksom så.
Ja, fint.
Ja, så att... På det sättet tyckte vi, eller jag minns att jag tyckte att det var bra. Nu får vi äntligen vara med pappa.
Mm. Mm.
Ja, så ni kom hösten 1980?
Ja.
Yes. Ja. Och då var du 9.
Yes.
Mm. Vill du berätta lite kring så här boendesituationen, arbete, skola?
Ja, alltså det var ju så häftigt på den tiden, för jag vet hur det är idag. På den tiden, som jag sa, vi landade och vi fick ett hotell. Vi fick komma till ett hotell och där bodde vi 3 dagar. Jag minns väldigt mycket och jag har pratat mycket med mamma om det här också, så att jag vet att det var några dagar. Sen flyttade vi över till ett annat hotell, Viskanstull. Den finns fortfarande kvar. Och där bodde vi flera månader. Och kanske 3 månader eller något, jag minns att det är. Och jag tror inte vi gick i skolan under den här perioden, utan det var inte förrän vi fick en jättebra socialsekreterare. Och hon lyckades få ett hus i Storängen, Fannidalsplatån. Jag kommer aldrig glömma det, för att det var ett jättehus mitt i ett område där det bodde läkare, jurister. Det var bara svenskar. Vi var de enda utländska, den utländska familjen. Så alla visste, där är familjen Del Valle. Det är de, ja, vi fick ett fint välkomnande där. Och där bodde vi första 3 åren.
Mm.
Så jag känner mig, alltså jag tror inte att, alltså det fanns inga invandrare runt omkring. Jag såg aldrig någon som var mörkhårig. Det var bara blonda, blåögda. Och det var väldigt häftigt för en som kommer från Chile. Där, alltså det var ju, vi var väldigt annorlunda, vi, vår familj.
Mm.
Vi hade ju inte, man fick inte arbeta. Så mamma och pappa blev väldigt deprimerade. För de var ju hårt arbetande. Vi kunde inte språket. Men vi fick bo i en fint radhus med fina människor.
Hur var grannarna och sånt? Var det de lite fascinerade? Här kommer någon mörkhåriga. Ja.
Det var väldigt häftigt. De barnen tog ju på mitt hår och ville känna och tyckte det. Det var liksom en konstig. Det var konstigt för mig, men det var samtidigt häftigt. I Chile var det på den tiden, så var man blåögd och ljus, så var man ju wow. Det var ju häftigt liksom så. Och här var det tvärtom, att vi var mörka och alla var ljusa. Så att det var. Det kommer jag ihåg.
Att så för dig tog, kanske det var häftigt att se dem?
Ja.
Är det så du menar?
Ja, det är så jag menar. Ja, okay. Att för mig var det häftigt att se så många ljusa. Det hade jag aldrig sett tidigare.
Mm.
Så många, alla. Så vi, där, redan där så såg man en skillnad, eller kultur, liksom skillnad. Sen var det ju svårt att kommunicera. Vi kunde ju inte språket då.
Men fanns det någon plan, vet du det? Eller det kanske inte föräldrarna pratade med dig om att vi ska bo här ett halvår, sen kommer vi hamna på SFI eller vad det heter, sen blir skolan.
Min känsla, jag var ju ett barn och jag har aldrig pratat med mina föräldrar om det här. Det var liksom, det pratades inte mycket. Men min känsla av det hela, dels mamma grät ju varje dag. Hon hamnade i en depression och ville bara tillbaka hem till Chile. Och det fick jag ju se varje dag. Det var liksom, och vi fick börja skolan så småningom i Nacka. Och det var väldigt speciellt för att vi kunde inte språket. Min syster fick ju börja en annan klass. Jag tror jag började i 3:an. Och det var så speciellt för att vi var de enda utländska där. Och vi togs ifrån klassen för att lära oss svenska till en. Vi var ju de enda, så jag ensam togs ju ifrån klassen. Jag kanske var där några timmar och sen så togs jag ifrån. Jag blev hämtad av en lärare. Så satt vi i ett rum, ett litet skrubb.
Mm.
Det var ett väldigt litet rum. Ungefär smalare bord än det här. Ett jättelitet rum och med bandspelare. Läraren satt mitt emot och jag satt på andra sidan bordet. Och en bandspelare i mitten. Och där fick jag lära mig svenska. Och det var verkligen så här, A, B, C. Och det var, jag kommer aldrig glömma det där. Det var liksom, och det var jättejobbigt. Man var trött, sliten. Men det var varje dag så.
Mm.
Och det gjorde för sig att jag lärde mig svenska väldigt snabbt. Och lärde mig att komma in i liksom svenska samhället. Väldigt fort. Ja,
för språket är väl viktigt antar jag.
Jätteviktigt, ja ja. Men jag kommer aldrig glömma den läraren och hur hon liksom, för det fanns ju inte i vår alfabet, i Chile finns ju inte, så att det var liksom verkligen, och så hon liksom verkligen krävde att jag
skulle. Typ musiklärare,
såhär, ja, det var verkligen liksom stenhårt träning på uttal. Och.
Mm.
Men du nämnde lite att din mamma var deprimerad, hon ville verkligen flytta tillbaks.
Mm.
Pågick det länge eller var det att... Var det tills hon fick jobb så blev det bättre eller?
Det blev bättre när hon började arbeta, men på den tiden fick man ju inte arbeta. Så länge man sökte asyl, så länge man inte fick uppehållstillstånd så fick man ju inte heller arbeta. Och det tog ju över ett år för oss, mer, kanske 2 år innan vi fick uppehållstillstånd. Och innan vi fick uppehållstillstånd så fick vi 2 avslag. Så hela tiden pendlade vi med ovissheten om, och det kände jag av, jag var ju äldst, att oj, nu fick jag ett avslag. Vi kanske får åka tillbaka. Och det var den här ovissheten som gjorde att mamma blev väldigt... Framförallt mamma. Pappa var ju den hårda, starka som skulle liksom hålla ihop det här. Och...
Han fick inte visa sig svag.
Nej.
Så. 3 år sa du att ni bodde där i det här radhuset, eller hur?
Ja.
Vill du berätta lite mer om så här, de 3 åren? Hur såg de ut där? Du sa att det var ett väldigt fint område. Och ni gick i skolan då?
Ja, precis. Jag började att gå... Första skolan var Tarliden, kommer jag ihåg. Och det var en mindre skola. Jag vet inte varför vi flyttade. Och det var kanske för att vi flyttade närmare Storängen. Så då flyttade vi till Järla skolan. Och där gick jag, om jag minns rätt, så gick jag där i ungefär 3 år, mellan 12. Så 3 år i... Och det var där liksom jag fick mina vänner, mina kompisar. De bodde ju nära, liksom nära Storängen. Så att där, 3 år i den skolan. I den andra skolan var det bara 1 år. Och det var där jag liksom fick mina nya vänner och klasskamrater. Och det var där jag... Och det var där också jag upplevde hemska saker.
Okej.
Okay. Av barnen.
Mm. Jämnåriga barn eller?
Jämnåriga barn och i klassen bland annat.
Mm. Var du den enda med utländsk bakgrund?
Ja, jag var den enda. Det fanns inte någon annan. Det fanns en pojke som var halvsvensk och halv mörk. Och han var den mest drivande i den här hemska.
Ja, han var den mest drivande.
Ja, det är det som är så konstigt. Idag är han polis i Nacka. Ja, man får säga det.
Ja, det får man. Men alltså, minns du första gången, nu vet jag inte om det var han som gjorde det, men minns du första gången, för att du beskriver också att du var väldigt så här, fanns en attraktion kring det i början. Så här,
ja.
Du är den med mörka ögon. Och,
ja.
Minns du första gången det bryts, att någon är otrevlig?
Alltså jag måste säga att det går liksom i, det kanske för att jag har förträngt mycket och det går liksom, jag kan inte säga exakt, men... Dels den här känslan när jag väl kommer till det här radhuset och boendet, att de tar i mitt hår och känner, och liksom, det kändes ju konstigt. Samtidigt så kändes det bara, wow, jag får ju liksom uppmärksamhet. Så det är en blandning av. Men det var i skolan. Men då, när man är 9 år, så förstår man inte, det är efteråt som vuxen som jag har förstått att det var rasism. Eller, ja... För att då förstod inte jag det. Och jag tror inte jag och mina föräldrar har förstått någonsin vad som har hänt. Eller hur jag har upplevt det. Jag tror inte heller min syster och jag har pratat om det här. För jag skyddade henne väldigt mycket. För att när vi åkte till den här skolan så var vi tvungna att åka tåget, det blå tåget.
Saltsjöbanan.
Exakt. Och det var två hållplats, eller en från Storängen till Lillängen. Och från Lillängen så fick man gå till skolan, och det var liksom 10 minuters promenad. Och vi tog tåget och åkte, och första gången så, som jag kommer ihåg, då stod de, det här gänget, för det var några styckna, 5 stycken som stod där och väntade på tåget tills vi klev ur och hotade oss, och hela vägen liksom stod och hånade och skrek och puttades och...
Kan du ge exempel på vad de sa?
Ja, alltså... Ja, det lilla skitunge. Det var liksom... vi var ju små. Liksom, det var, de puttades och sa saker. Men jag vet inte. Alltså, jag har förträngt så mycket av det här. Ja.
Men du säger också att du inte förstod att det var rasismen. Så här, för så långt senare kan det vara på något sätt att... här kommer jag till Sverige. Mm. Och det här är kanske en del. Så det är någonting jag får bara acceptera. Att...
Nej, jag visste att man inte... Aha. Nej, jag visste inte. Däremot så tänkte jag, men det är mobbning, tänker man. Det är så, eller liksom, de är elaka. Elaka pojkarna, för det var pojkar allihopa. Mm. Det var inga flickor, det var pojkar. Men att de var elaka. Men nu har jag ju förstått, det här var ju ren rasism. För att det var ju det här, ja, men, drog i håret, ditt svarting och liksom sådana saker. Att du tillhör inte oss och du ska inte vara här. Och det var inte bara mot mig, det var mot min syster. Men mycket mot mig, mer mot mig än vad det var mot henne. Mm.
Minns du vad du fick dig att känna?
Hur du fick mig att känna? Ja, ja, jag var ju... Jag kände mig som en skit. Jag kände, mådde ju dåligt. Jag kände mig liten och verkligen värdelös. Och så.
Pratade du med skolan eller läraren?
Nej, ingen. Och det här pågick under, inte på skoltid. Nej. Utan där var de ju tills en dag det hände en sak i skolan som gjorde att det hela bara brast. Men lång tid så var det liksom på väg till skolan, på väg hem, på rasterna. Och det var liksom ingen som såg eller reagerade.
Du har ju berättat till mig om en händelse i alla fall, eller några stycken, men en händelse som jag vill att du ska berätta om. Och det är att de klippte era kläder.
Det var kulmen. Det var då kulmen och det var då det hände något som ändrade alltihopa. Och äntligen blev jag fri från de här. Mm. Men innan jag berättar det så hände många incidenter.
Mm.
Till exempel i omklädningsrummet, när man hade jumpa, då kunde de liksom... Eller när man gick till toaletten, om man var i klassen. Jag vågade inte ens gå på toaletten, för då kunde bara någon komma in. Och det var många slagsmål.
Men vad gjorde de då? Alltså i omklädningsrummet eller i toaletten?
Ja, men slagsmål, börja putta och sådär. Och jag blev ju väldigt... Till slut så blev jag ju väldigt aggressiv. Alltså till slut så orkade inte jag. Så då ville jag ju skydda mig. Så jag kunde slåss med dem, fast det var pojkar. Och jag slogs ju ihop bra. Alltså jag var ju väldigt... Jag var ju, även fast de var i mina... Det till slut så blev ju ilska och aggressivitet. Och jag vill inte liksom... Och de mobbade andra. Jag minns så väl en gång när jag gick på toaletten. Och jag ville inte gå på toaletten för jag visste att de skulle komma efter. Men så gick jag på toaletten och så kom en flicka som... Jag kommer inte ihåg, men det var en tjej. Och vi måste tänka på att jag kan fortfarande inte så bra svenska. Jag kan ju inte... Så det blev ju aggression istället. Jag kunde liksom inte säga. Och någon, liksom, jag kunde prata men det var väldigt lite. Så att jag kunde liksom inte formulera mig. Men det var en dag. Jag gick på toaletten och så kommer en kille efter. Och där börjar han liksom putta och slåss och liksom hålla på. Som vanligt, ram i håret och hålla på och säga. Och då slog jag till honom hårt. Och den här flickan som var svensk. Hon var jätterädd. Alla var jätterädda. Det var liksom ett gäng, 5 stycken som hade kontroll över hela klassen. Och då pratade vi om att vi var... Då var vi ju inte 9. Då var vi ju 11-12.
Okej.
Okay. Mm. Så vi var lite större. Men där blev det slagsmål i toaletten och så. Och de tog hennes halskedja, kommer jag ihåg. Som hon hade. Så jag tog tillbaka halskedjan och gav den till henne.
Mm.
Men det började med mig. Liksom.
Mm.
Det var liksom ingen som såg det här. Det var ingen som visste. Men,
ursäkta att avbryta det. Men tror jag att om du tänker tillbaka på tiden nu. Känns det som att någon borde ha sett? Eller var det så? Ja.
Jag tycker det. Framförallt läraren. Det kändes som att läraren såg. Men ville inte se. Ja. Och det kändes också. För jag minns en gång. Alltså de här killarna. De var ju inte... Jag förstår inte var de fick det här ifrån nu när jag tänker efterhand. För de var så små. 11-12 år. Men de kunde ha... Jag kommer aldrig glömma. De hade en... På händerna så hade de
knogjärn.
En... Ja. Mm. Vad heter det?
Knogjärn.
Och de kunde liksom stå där och hålla i den och visa liksom... Och hot. Liksom, det var ju hot.
Mm.
De stod med... Ja, men, och de stod tillsammans alltid... Jag tycker att de borde ha sett, och de gick i klassen. Alla vi gick i den här klassen.
Ja, det känns jättekonstigt att det pågår såna här grejer under en lång tid att ingen ser. Så här, ja. Men många väljer att inte se, för att då behöver de göra någonting åt det.
Mm.
Så att...
Det värsta i allt det här tycker jag när jag tänker efter, det är att mina föräldrar inte pratade svenska. De var aldrig på mötena. För det var ju möten och så, men de kom aldrig. De var liksom, de visste inte och förstod inte. Så jag var ju annorlunda för de här barnen. Dels att jag såg annorlunda ut. Jag pratade inte svenska. Och, ja, så vi var lite utanför. Det kändes som att vi inte var som dem.
Tror du att när du sitter tillbaks på livet att de här händelserna som pågick under en stund har präglat ditt liv så här, omedvetet?
Ja. Ja, absolut. Framförallt när jag blev mamma. För då blev det som att jag måste skydda mina barn. Jag vill inte att de ska gå igenom samma sak. Och det har väl hänt lite saker som med barnen och där jag har reagerat väldigt hårt. Och det är ju säkert på grund av det.
Du fick ju barn också väldigt tidigt.
Ja.
Så att om det här hände när du var 11-12, då var det ju bara 5 år efter du fick barn.
Ja.
Hon blev ju gravid när hon var 16.
Ja, det ser det tidigt.
Så det är ju inte så att man hinner jobba på så mycket trauma när man är 16.
Nej.
Tyvärr.
Nej.
Men jag måste också backa tillbaka till det här kulmen som du nämnde. Med kläderna och sånt.
Ja.
Du sa också att det var det som gjorde så att allt ändrades till det bättre kanske. Eller vad man ska säga.
Ja, men det gjorde det. Det var liksom vändpunkten. Och det var, jag skulle ha gymnastik den dagen. Och jag minns till och med vilken väska jag hade. Jag hade det var en ny väska, en röd väska, rektangulär, och där hade jag mina gympakläder och böcker, och det var på morgonen, jag kom dit på morgonen, och jag minns att på den tiden så hade man ju bord som man öppnar liksom, du vet, man öppnar och så lägger man böckerna i. Jag la min väska vid stolen och la in böckerna i det här bordet. Ja.
Skolbänk heter det,
skolbänk såklart, skolbänk. Och jag minns inte i vilken veva, men det var rast och inte vet jag, vi kanske skulle ha gympa på eftermiddagen, jag vet inte, men jag skulle i alla fall hämta min väska för att gå på gympa, till gympa. Kom jag in i klassrummet och då hittade inte jag min väska. Och så öppnar jag skolbänken och där ligger väskan, och då har de klippt sönder hela väskan. Alla mina kläder och alla böcker och allting. Då har de klippt i små strimlar. Jag blir jätteledsen såklart, och jag börjar liksom, vem har gjort det här? Jag vet inte hur det blev, men då tar jag tag i en av de här killarna som är den drivande. Som jag känner att, för han bara står och hånler liksom, och jag känner det, vad har du gjort liksom? Och jag hoppar på honom och slår honom med knytnäven. Jag kommer aldrig glömma hur mycket jag slår honom och får honom ner på golvet och brottar ner och slår och slår och slår och slår.
Kändes det bra?
Det kändes jättebra. Och jag känner en i dag, bara, gud vilken känsla. Och alla ställer sig runt. Alla barnen bara skriker och jag vet inte. Och jag bara, och jag ska döda dig. Jag kommer ihåg att jag bara, och slår och slår. Och han blir helt och börjar gråta. Och läraren kommer in och hela klassen står runt och skriker och hejar. Och du vet, och alla mina saker. Och jag gråter och så. Och då kommer en lärare in och en till lärare. Och alla kommer in och de får stoppa det här. Den dagen så kallar man på mina föräldrar och vi har ett samtal med rektorn. Och det är en tolk där. Och då berättar jag vad som har hänt och vad jag har varit med om. Och då på något sätt så säger läraren att ja, att det här håller inte längre.
Kände du dig trodd med det du berättat?
Absolut. Framförallt rektorn. För de andra lärarna har ju sett. Det här, jag tror att lärarna har ju sett men inte gjort någonting, inte agerat.
Jag tror också att det var svårt kanske för dem, eftersom att det inte skedde framför dem.
Exakt.
Att så här kunna typ stänga av dem går ju inte att göra om inte de ser det liksom. Men när de har klippt sönder dina kläder, då är det väldigt svart på vitt.
Ja, men alltså det var, jag har aldrig, jag fortfarande så tänker jag, hur kan den människan, barnet, göra så och liksom bara sitta där? Och det måste ju vara en sjuk person som bara, det måste ju ha tagit jättelång tid.
Ja, exakt,
att klippa sönder och bara fortsätta. Och hur kan man göra, vad har ingen sett det här? Men i alla fall, det som händer då, det är att hela klassen, och då pratar vi om att vi var 25 stycken kanske i klassen, hela klassen splittras. Man splittrar hela klassen, alla barnen. Man har ett samtal, möte med rektorn, med lärarna och med föräldrarna. Och då splittras alla. Så jag hamnar i en helt annan klass, i samma skola. Och sen de här barnen som var de drivande, för det kom ju fram också. De hamnade liksom på olika klasser, olika skolor till och med. Och då kom vändpunkten för mig. Då hamnade jag i en annan klass och det var helt underbart.
Jag måste, det är glädje mig att höra att det var ett slut på det. Men vad säger de här förövarna under de här samtalen? Barnen, de kanske inte kom till tals. Det var bara att ni har gjort fel.
Vet du, jag vet inte. För mig var det så skönt att slippa dem. Och jag, som jag sa till dig, jag kunde ju inte korrekt jätteklockren svenska. Så att det var ju svårt för mig och jag har nog förträngt väldigt mycket. Jag vet att jag har sett två av de här killarna. Den ena som jag säger polis. Och de har ju skämt så bara tittat ner och vet inte vad de ska ta vägen. Och jag har bara känt mig stolt och bara gått där och bara vilka idioten jag är. Liksom så. Men vi, de var ju barn. Så samtidigt så känner jag att vi var barn. Och någonstans så känner jag att det här måste ha kommit. Jag har tänkt mycket på det. Var kommer det här beteendet ifrån? Varför? Det måste ju komma hemifrån. Det är min.
Troligtvis.
Ja.
Så att jag kan inte känna. Ett barn gör inte så.
Nej, det är om ett barn gör fel. Jag ser ju även min son som är två kan putta till en annan unge.
Ja.
Han är ju inte systematiskt. Såhär,
nej, precis. Såhär.
Han är ju oftast trevlig. Men sen så kan han, har han svårt att reglera känslor.
Ja.
Men en 11, 12, 13-åring... Jag har ju fått lite frontal och utvecklad.
Precis. Så att, men det var vändpunkten och där kände jag mig jättevälkommen i den klassen.
Mm.
Och jag fick jättebra vänner och som jag fortfarande har kontakt med. Så det kändes jätteskönt att få byta klass och börja om.
Skulle du tycka det var kul att träffa dem där?
Ja, jag skulle vilja intervjua dem.
Ja,
jag skulle vilja veta, för det känns ändå som att jag aldrig fått bearbeta det här. Utan det var, vi byter skola... Nu ska vi vara glada och det blev ju en jättebra vändpunkt. Men jag har aldrig pratat om det här med någon. Inte ens med mina föräldrar. Jag tror inte mina föräldrar skulle komma ihåg det här. Kanske. Men mina barn har jag nämnt det för. Jag tycker att det är viktigt att man pratar om det. Och att, även med mina barnbarn.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alltså jag avskyr mobbing. Jag har själv jag har ju flyttat runt sen haft två föräldrar som har missbrukat. Så att jag har varit ett lätt offer. Men jag avskyr mobbing. Det är det värsta jag vet.
Ja, alltså. Men det har präglat, det här händelsen har präglat mig under hela mitt liv. Och jag tror att mina barn också. För att sedan så, jag blev ju ung mamma men jag gick aldrig ut nian. Men jag gick ju, flyttade sen till Fisksätra från Nacka. Vi fick uppehållstillstånd, som tur var. Och sen flyttade vi från det här radhuset till Fisksätra, till en vanlig lägenhet. Där bodde jag mestadels av mitt liv fram tills jag var 30 ungefär med mina barn. Men efter den här händelsen så har jag alltid varit emot mobbning. Och när jag gick i skolan så var jag var väldigt populär, tack och lov. Jag var väldigt populär. Jag kunde liksom utnyttja den liksom populariteten för att kunna hjälpa de mobbade. Så jag var ofta med de mobbade. Jag ville verkligen markera, ni mobbar inte. De är med mig. Liksom. Så jag har skyddat, alltid liksom, jobbat med att...
Ja, men det har jag också gjort faktiskt.
Ja, och jag vet att ni, alla mina tre döttrar, tänker precis som mig. Och är lite vårdande och lite hjälpa människor och sådär. Så det har de fått.
Alltså ett sidospår här. Jag bodde på ett ställe i Tungelsta. Gick jag skolan och blev lite mobbad. Såhär, och då var det en kille som blev lite mobbad. Så jag började umgås lite med honom. Då började han mobba mig. För att han skulle då fjäska för sina kompisar.
Mm.
Så jag bara, vad händer nu liksom? Så här, jag trodde jag att jag var snäll. Så, jag har gått i 14 olika skolor så jag har sett mycket. Alltså. Men nu ska inte det handla om mig.
Nej, men alltså det är ju så. Jag har tänkt mycket på den här färgade killen som var en av dem som var drivande. Och jag har liksom tänkt att För jag tänkte mycket, varför han så? Varför? För han var ju jätterasist. Så han var ju värst av alla.
Men det är ju alltså...
Och det, ja, men det är på grund av att... Ja, det är det jag har kommit fram till. Att han måste ju ha mått jättedåligt.
Det är ju internaliserad rasism. Ja. Alltså han har ju varit svart i en helt vit kontext. Ja. Under, alltså, när det var jättemycket rasism. Ja. Så det, han måste ju ha blivit utsatt mycket värre än dig innan.
Exakt, innan jag. Tills han kom in i den här gruppen som mobbade. Jag har tänkt jättemycket på honom.
Det måste vara någon slags identitetskris också.
Ja, absolut. Ja.
Men vi pratade ju om det lite i förra avsnittet kring internaliserad rasism.
Ja, men du använder så svåra ord, Vanessa.
Ja, jag
tror inte jag förstår fortfarande. Jag sitter där och håller med. Internaliserad, men det lät jättebra. Vi kör på det.
Ja.
Ja, hon är smart, din dotter.
Ja.
Hon är smart. Här sitter jag bara. Ja. Men jag vet att vi pratar om det. Och det är, ja.
Men det är ju ett självhat liksom. Ja. Lite beroende på vad man själv får stå ut. Men jag tänkte lite på, du sa att du flyttade Fisksätra.
Ja.
Det blir ju en ganska stor skillnad från, vart var det, Storängen?
Storängen i Nacka. Ja.
Det är inte lika mycket läkargrannar i Fisksätra.
Nej, men där kände jag mig hemma.
Ja,
det var exakt. Lite som att komma hem.
Ja.
Där fanns det ju folk som hade min hudfärg, eller min hårfärg. För jag är ganska, jag måste säga till alla tittare, jag är inte så brun. Eller, jag är ganska blek, normal.
Man ser att du har utländskt påbrå.
Ja, det ser man. Men det är inte så här, jag är inte liksom jättemörk så. Men där kände jag mig väldigt hemma. Där för första gången så lärde jag känna folk som pratade spanska, som kom från Chile. Jag trodde ju inte det fanns några. På den tiden var där jag bodde i Storänge, det var jättesvårt att hitta andra. Och jag var ju ett barn. Så att...
Jag fastnade lite, jag har lyssnat på det, men jag fastnade lite. Det var inte det jag sa, det fanns inte många läkargrannar. Det där var lite... Ja, det var jag bara, tjej, varför jag så för? Precis som ja, men... att det kan vara läkare. Man ja, det kan. Klättra och har inte på bra. Ja. Så att... Ja, dold rasismen i sig kanske, från mitt håll.
Fördomar.
Ja, fördomar.
Ja, nej, men jag tänker lite på hur var den liksom förändringen för dig? Och också så här, för då blir det lite kanske som att, ja, men då har du din grupp där i Fisksätra, då kanske det blir fiskis mot resten. Eller hur känner du?
Nej, så har jag aldrig känt, utan... Jag är tacksam för den tiden i Storängen, för att det har ju också gjort till liksom, den jag är på något sätt. Jag pratar ju väldigt bra svenska, kom in i samhället väldigt bra och det har fungerat väldigt bra för mig liksom, sedan ja, som vuxen. Och jag har ju fått jättebra möjligheter här i Sverige och så. Jag har haft bra jobb. Nej, utan när jag kommer till Fisksätra så känns det ju som att lite komma till... hem lite grann. Det var liksom wow, de pratade spanska där och man fick höra liksom, jaha.
Var en energi föräldrar... som du trivdes bättre i?
Ja, det var det. Och sen att mina föräldrar fick ju ja, men, fler vänner, lättare att komma in. Liksom.
Mm.
Det är svårare för en vuxen att lära sig svenska, så ja. De hade ju lite svårare. Men sen glädjen kanske. Mår föräldrarna bra så mår ju barnen bra.
Men utöver just hur du känner som person och vad det såg i dina föräldrar, vad var det största skillnaden med Fisksätra och de här lite mer överklassområdet, tycker du?
Den största skillnaden?
Har du några fördelar och nackdelar?
Ja, absolut. Det finns ju nackdelar också. Alltså, fördelen, det är väl det här livliga. Det här känslor och temperament och det här som vi har då. När man går ut och bara, god morgon och hej. Och det var liksom så. Medan i Storängen var det väldigt stelt. Det var liksom, god morgon. Mm. Och det var liksom sådär. Det var inte det här lika. En sak som jag aldrig kommer glömma, det är det här... När man kom hem i Storängen till någon vän eller blev bjuden så fick man ju vänta i sovrummet medan alla andra åt. Och det är så här det typiska kanske. Medan i Fisksätra där var det liksom, hej vi ska äta, kom nu alla barn. Mm. Det är så. Så det är den skillnaden tyckte jag. Det var en stor skillnad.
Ja, det är en jätteintressant grej du säger. Vi har ju själv varit med om det. Ja, vi ska äta nu. Ja, men jag sitter och väntar.
Ja.
Och det var normalt. Det var ingen konstigt. Nu när jag tänker tillbaka på det, skulle jag låta min sons kompis sitta i andra rummet? Aldrig.
Det är liksom... Nej. Men ja, det var ju de sakerna. Det här livliga, det här välkomnande och så. Det tyckte jag det är lite kulturkrock.
Ja, men det är lite verkligen.
Ja.
Så jag vet inte varför svenska... Jag tror inte någon svensk tänker att nu ska jag vara elak mot den andra ungen. Nu ska inte den få äta.
Nej,
men det är normen.
Det är normen, exakt. Och det får man, och det förstår jag nu. Men då var det ju konstigt. Mm. Idag så tycker jag att, ja men visst. Och idag så lär vi våra barn, jag tänker på mina barnbarn, de har ju både svenska kompisar och utländska kompisar. Men jag brukar alltid säga till mina barn, för de kommer hit gärna och knacka på dörren, mormor, jag är hungrig, för de bor nära mig, mina barn, en av mina barnbarn, och då tar han med sig kompisar och då får alla godis, eller alla får kakor, eller alla får mat, och det tar han med sig. Det är viktigt
men det är bra.
Dela med sig liksom.
Jag ska vara likadan.
Ja.
Jag ska garanterat vara likadan. Men nu går jag för trångt, så jag hoppas att ingen kommer hem till mig.
Och det spelar ingen roll. Och det är den bakgrunden jag har, tycker det är så fint. För jag kommer från fattig. Vi hade väldigt fattig. Det var ju dagar då vi inte hade skor eller kläder eller mat på bordet. Mm. Och jag vet ju vad hunger är. Jag kommer ihåg min känsla när man var hungrig. Och det har jag sagt till mina barn alltid, att liksom, det har de fått höra, tror jag, många gånger. Att man ska vara tacksam och för det man har, och man delar med sig. Att man...
Ja, det är fint.
Ja.
Inte så självklart alltid för alla.
Nej.
Och kanske inte alltid för mig heller. Jag hoppas att det är det, men man vet aldrig.
Och inte heller svårt för mina barn. För att jag tänker,
om man själv inte har varit med.
Ja, om man själv inte har varit med. Även fast jag säger och berättar, så är det så svårt när man inte själv har levt.
Men jag får fråga angående dina föräldrar, lever de fortfarande?
Ja.
Ja. Och bor de kvar i Sverige?
Nej.
De gör inte det.
Min pappa pensionerade sig, och han sa alltid att jag kommer flytta hem till Kiel, och det gjorde han när han gick i pension.
Men kände han sig lite hemma i Sverige då, under tiden han bodde här?
Det gjorde han. Han trivdes, men han saknade familjen och bröder och systrar och sådär. Så att han, och mamma, som var den mest deprimerade och längtade hem, hon skulle aldrig kunna tänka sig att flytta härifrån.
Hon bor kvar?
Hon bor kvar, och hon älskar Sverige.
Ja,
hon trivs jättebra.
Nice. Men det tog längre tid för dem att acklimatisera sig?
Det tog lite tid, ja, i början. Det var en jättekulturkrock, och språket framförallt. Att inte få jobba, vilket man får göra idag, vad jag förstår. De som kommer idag får jobba ganska snabbt.
Ja.
Jag tror att det är väldigt viktigt att komma in i rutinerna och samhället och sådär. Att få arbeta.
Ja, jag tror det är jätteviktigt.
Det är jätteviktigt.
Ja. Det är det. Det är en del av sina sammanhang.
Visst. Ja. Så vissa saker var väldigt bra på 80-talet, medan jag kan tycka att vissa saker hade man kunnat göra bättre. Och förändringar som har hänt idag eller under åren, det finns ju många saker som är bra och mindre bra.
Jag tänker att vi ska också prata lite kring upplevelser upp i åldrarna.
Mm.
Kanske med dina barn eller på jobbet. Mm. Och då tänker jag inte att det behöver vara nu 40-50, utan ja, men när du är vuxen, typ 20-30, däremellan.
Mm.
Din upplevelse av rasism, om du upplevde det överhuvudtaget, om det hade förändrats.
Jag har funderat mycket på det. Jag tycker inte att jag har upplevt någon mer rasism så i den bemärkelse som jag när jag var liten, som vuxen. Däremot så känner jag folk som har blivit drabbade på arbetsplatsen i vuxen ålder, och jag har verkligen stöttat och så. Och det känns ju inte roligt. Att det här är nu liksom år 2023.
Men hur kommer det sig att de blir utsatta då och inte du?
Ja, de har varit mörka. Och jag har varit, eller jag vet inte om det är det. Jag pratar flytande svenska, det gör inte den personen. Så att det är många skillnader. Ja.
Men jag tänker nog att svarta personer blir mer utsatta.
Det är min känsla. Mm. Och det här är jättetråkigt. Men det förekommer mycket.
Tycker du att arbetsplatserna i sig gör tillräckligt mycket för att motverka rasismen?
Jag tror inte man pratar om det. Man pratar om mobbning. Det är något man pratar om. Men inte rasism. Det är ingenting man vill ta på eller prata om. Och jag känner i två fall som jag vet på min arbetsplats, där är det ju ren rasism. Alltså, det är min känsla.
Vill du ge exempel utan att nämna några namn eller så?
Mm. Nej, men alltså på min arbetsplats så måste man genomgå en utbildning som är obligatorisk. Och jag kan säga att den här tjejen är väldigt, väldigt duktig. Har bott här i Sverige väldigt länge. Har bra, ja, men kommer från en bra, mycket bra utbildningar, bra jobb och allting. Hon pratar inte flytande svenska och hon är mörk. Och hon har fått samma förutsättningar som alla som gick utbildningen. Men hon klarar inte utbildningen. Vilket jag vet att hon är väldigt duktig. Och jag vet att alla andra klarar det men inte hon. Och där började allting. Man har liksom, jag har pratat mycket, hon har ifrågasatt varför, vad är det som jag har gjort fel och sådär. Men de har inte, det tog lång tid innan, där blev ju facket inblandad och arbetsgivare och allting. Och man gick vidare med det här, hon stod på sig liksom och till slut så godkände de utbildningen och hon fick fortsätta.
Och som ändrade beslutet.
Ja,
det känns ju helt sjukt.
Ja.
Inte att det inte var bra. Men...
Nej, men det var helt sjukt. Och det var verkligen, för vi gick utbildningen tillsammans. Det var verkligen liksom, det är en duktig tjej.
Hon gjorde bra ifrån sig.
Liksom. Gjorde ifrån sig, bra ifrån sig, absolut. Mm. Det var väldigt sådär, jättekonstigt.
Gud vad konstigt.
Hon, jo, och sen så var det, det var verkligen...
Rasism liksom.
Ja, diskriminerad rasism. Ja, mm. Absolut. I det fallet tycker jag det. Mm. Men man gick vidare och som sagt, hon fick ju sen fortsätta arbeta. Det värsta var att hon inte fick arbeta med de arbetsuppgifterna som alla andra. Utan man drog in. Hon fick inte göra samma arbetsuppgifter. Men sen så backade de och efter fack och facket. Och...
Ja, facket är fantastiskt att det finns ibland.
Ja, ibland är det ju bra. Mm. Ibland är det bra. Och, men det fallet och det andra fallet, det är ju två liknande.
Mm.
Och de här personerna har ju mått jättedåligt.
Ja, det är klart.
Jättedåligt och känt verkligen att det har varit rasism på hög nivå. Och,
man blir lite hopplös tror jag. Alltså för det är så här, du kan inte göra någonting åt din hudfärg. Du kan inte göra någonting åt ditt uttal så att det blir... Det är klart man mår dåligt.
Ja, absolut.
För jag kan förstå om det var så att du ska svara på 10 frågor och den här personen bara svarar rätt på 5 fast exakt. Man började 8 för att få godkänt. Då fattar jag.
Ja.
Men när det kommer till att de faktiskt kan ändra beslutet, då är det ju rent.
Absolut. Nej, men här var det svart på vitt att det var... Och det var en speciell chef, hennes chef som inte riktigt gillade henne.
Det blev lite frostig stämning där.
Ja, verkligen.
Ja.
Så att... men jag kan personligen så har jag nog inte upplevt det sen och jag har ett exempel på min äldsta dotter som är 35 idag. Och hon var också ungefär i den åldern som jag var i. Hon var nog 10-11 år när hon ringde mig. Jag kommer aldrig glömma den händelsen heller. Vi bodde i Fisksätra. Hon gick i skolan och så ringer hon mig. Och helt hysterisk och bara, mamma, de har låst in mig här i en lägenhet. Och liksom, och bara, va? Vart då? Så hinner hon säga gatan. Och jag springer, jag kommer ihåg, jag bara springer till den där gatan och bara, vad är det?
Bakgrund är ju att Fisksätra är så här, de är liksom hus bara som i rad.
Ja.
Och gata, och alla vet ju vilka varje gata är. Liksom.
Ja, precis.
Alltså det är väldigt så här, man vet typ vart alla bor.
Och alla känner alla och sådär. Så jag visste ungefär vad det här. Så jag springer till den här gatan och försöker hitta den här lägenheten. Det var inte så svårt för det var massa ungdomar utanför. Och jag går in där i den här lägenheten. Föräldrarna var inte hemma. Och jag ser att, för dörren var öppen. Och jag ser Valeska är inträngd liksom, i köket. Och då är det en svart tjej. Mm. Mörk hyad tjej. Som är 2 år äldre än henne. Som hotar henne och slår henne. Och liksom så. I lägenheten. Och jag förstår ju då inte vad som händer. Jag har ju bara fått ett samtal med min dotter som gråter hysteriskt. Så jag går ju in och bara drar den här tjejen bort från Valeska. Och... drar upp henne. Alltså jag var helt galen. Och det är på grund av det jag har varit med om. För att då blev det bara svart för mig. Jag bara, men gud, ingen ska få behandla min dotter så här. Jag vill inte att hon ska genomgå det jag gick igenom. Så det var så här, du vet, man bara reagerar. Så jag tar henne och bara upp liksom. Hon är 12 år ungefär, tjejen. Hon är ganska stor. Jag är ju liten. Så jag liksom, vad håller du på med liksom? Och så tar jag Valeska ifrån lägenheten och bara tröstar och hem. Och då får jag ju höra att den här tjejen har ju själv blivit mobbad i skolan. Och nu skulle Valeska minsann mobbas också. Så att jag tror att det är en, ja, det är en ilska. Någonting man bär på som måste ut. Och då...
Kommer det ofta ut fel när man är barn?
Ja.
Man vet ju inte riktigt hur man ska hantera det.
Mm. Nej. Så det är... Jag tror att föräldrarna har en jätteviktig roll i det här. Alltså. Och kommunikation och att våga prata och våga liksom... Och på arbetsplatserna, skolor, överallt. På dagis, på förskolan. Mm. Alltså det ska ju vara... Mm. Det ska vara ett ämne som ska... finnas på tapeten, för att det är ju tyvärr säger jag, det är ju, Sverige har ju tagit in så mycket invandring och då måste man ju också kunna
ta emot dem
prata, våga, ventilera.
Men alltså, om jag får ställa en sån här fråga, bara objektivt, om när du har tittat dig runt i samhället, om vi glömmer bort alla sådana media, Facebook påslag och sånt, och hur du har sett så här, tycker du har blivit bättre eller sämre?
Bättre.
Ja.
Jag var ju med, alltså nu pratar vi om 80-talet när jag kom hit och sådär. Sen var jag ju med i den här perioden skinheads.
Ja, just det.
Som, det var alltså verkligen, man vågade inte gå ut då. Eller ja, första maj eller vad det, alltså det fanns ju, man såg ju dem och de gick i gruppering. Alltså, nu ser man inte dem längre. Jag tycker det har blivit bättre. Det tycker jag.
Vill du berätta lite om den perioden? Hur det var?
Ja,
det
du menar 31 november va? Är det inte då?
Ja, precis.
Jag får mig att det är datumet.
Ja, det var ett datum. Jag vet inte om det är 31, det är första
maj. Första maj är det de demonstrerar. Det är fackets dag. Det är folket mot kapitalet.
Ja, precis. Men jag minns skinnet som... Jag minns att det var rädsla för att gå ut. Men jag kommer ihåg att man ringde varandra och bara... inte ut, alltså det här datumet på stan. Det var liksom mycket så. Det här finns ju inte längre nu. Men det var, man visste hur de klädde sig, man visste att det där är skinheads. Och det ser man inte längre. Jag har inte sett ute.
Nej,
jag minns ju dem också.
Ja.
Det var ett klick.
Det var verkligen. Man visste liksom, nej, där ska man inte gå. Eller, jag minns så väl att...
Man alltså, liksom, pappa har berättat mycket om det också.
Ja. Det var liksom, det var verkligen, sen bara har det planats ut eller försvunnit. Det liksom, så jag tycker att det är bättre.
Det är vi glada för.
Ja, verkligen.
Jag tror den här John Horn, heter han inte John Horn, han som blev ihjälslagen.
Ja.
Han var ju, jag tror han var polsk eller något, men han blev ihjälslagen för att han skulle skydda någon. Sen var det en nazist som slog ihjäl. Ja, då blev det väldigt, så här, väldigt mycket prat om
precis.
Det här. Jag tror det kan ha varit början till slutet av det, kanske.
Kanske. Men det känns som att det har blivit bättre. Ja. Det tycker jag.
Det har det. Eller har i alla fall absolut. Utifrån vad ni säger. Jag var ju inte där då. Men alltså, så här, jag inte, det är ingen oro jag har i mig. Eller som jag går runt med. Att så här, oh my god, jag kanske ser en skinhead.
Men sen också det jag märker det är att det finns ju, jag menar, du har poddar om rasism. Mm. Du har, man menar, Facebook, du har Insta. Det är så, man pratar om det mer. Jag önskar att man pratade mer om det här tidigare i åldrarna. Det är väl det jag känner. För att det förekommer. Det förekommer. Och pratar man tidigt om det så kanske man pratar om det hemma. Och man kan liksom, i tidigt stadium försöka göra någonting åt det. Så att man i förebyggande syfte. Liksom.
För jag tror verkligen att den här 10, 12, 13-åringen som mobbar eller säger rasistiska saker säger oftast för att vara cool inför sina vänner.
Ja.
Och inte förstår hur sitt offer verkligen känner. För hade man känt den känslan så då hade man inte gjort det.
Exakt.
Jag hade en incident på ungdomarna jag jobbar med. Det var någon som sa något fel ord. Så nämnde jag det. Så här, först frågade han själv så här, typ, hur kändes det för dig när du fick höra de här orden? För mig så sa han verkligen hur det kändes. Sen så frågade han när jag drog in gruppen, så, är det okej att du säger samma sak nu?
Mm.
Så sa han samma sak och den här killen som hade sagt de här orden, bara, han såg så här chockad ut, var det så här du kände?
Ja.
Så det blev ett jättebra samtal ur det här.
Ja.
Så att, ja, det är nog viktigt.
Jag tror att det finns mycket att göra, mycket att jobba med.
Speciellt med, alltså jag tror också att så speciellt killar.
Ja, För det...
Att få dem, bara just en sån grej, att så få dem att prata lite mer om sitt inre liv.
Exakt.
Mm. Jag tror att alltså maskulinitet går ju ofta i linje med våld, och sen så hur man är våldsam, det är ju det som skiljer sig lite grann. Men så här, det är många pojkar som väljer en våldsam gruppering. Sen vilken det är, vilken våldsam gruppering, det skiljer sig. Men nu har vi ju gängkriminalitet, men skinheads och allting, jag tror egentligen det grundar sig i samma tomhet liksom.
Ja, jag håller med. Ja. Men du ser hopp om framtiden här, om rasismen och allt.
Ja, det gör jag absolut, absolut. Och jag tänker bara på mig själv, att jag har pratat med mina barn. Jag försöker förmedla till mina barnbarn. Men det är absolut, det gör jag.
Ja, för vi alla har ett ansvar i det hela. Alltså jag som inte ansvarig. Jag behöver vara en bra förebild till min son.
Jo, men det är så det är. Jag tror inte man tänker det som förälder förrän vi pratar om det. Då bara just det.
Det är samma sak, att även om jag säger till min son du ska inte göra det här eller vad sånt, sen så skulle jag vara en idiot mot hans mamma om min son ser det. Det är klart, det är sån han blir. Så, här, så att det är så viktigt hur jag beter mig.
Exakt, du speglar liksom.
Så är det. Men fan, om jag får hoppa in på det där ämnet. För Vanessa var ju med i podden, jag vet inte var det nu var, 3 år sedan.
Något sånt.
Nu vet jag inte vilken dialog eller... hur ni hade det där och då, om du var öppen om hur din relation var.
Nej, inte under tiden. Det är väl nu efteråt. Men jag tror inte heller att någon inte... Alltså jag tror att de visste på något sätt ändå.
Hur är det där? Visste du hennes relation med den här killen?
Nej, Vanessa var väldigt... ville verkligen inte visa, hon ville bara försköna det alltihopa. Jag såg ju någon gång så hade jag ett samtal med den här killen, kommer jag inte heller glömma, i köket där.
Va?
Och det var efter att han hade blivit skjuten av polisen.
Ja,
just det var det också.
Och då bara, va? Och jag fick höra din historia och jag fick höra hans historia. Jag tänkte, det här stämmer inte, det är något fel på den här killen. Alltså det var, jag hade lite innan, man får ju magkänsla som mamma. Och jag fick ingen, men hon förskönade det hela tiden. Nej, men det var så här. Jag ställde frågor och så där. Men jag kommer ihåg en dag när han kom hit och han hade blivit utskriven från sjukhuset och hade blivit skjuten i typ skrev eller
låret.
Och han berättade sin historia. Då sa jag till honom, för jag har alltid varit ensam med mina barn, med mina döttrar. Jag har alltid varit både pappa och mamma. Och jag var själv med Vanessa och han stod i köket och ville berätta hur mycket han älskar min dotter. Och då sa jag till honom, bara så att du vet, så älskar jag min dotter och jag både mamma och pappa. Och fan om du gör någonting mot henne, då har du med mig att göra. Jag mer eller mindre hotade honom. Jag tror att du var på toaletten, jag vet inte om du minns. Ja.
Nej, jag vet inte. Jag minns, jag var inte med.
Och han liksom, nej, jag älskar henne och jag kommer aldrig göra henne illa. Men det var den händelsen som, där kände jag, bara, nej, han är en busa liksom, han är inte vad.
Han precis blivit skjuten så.
Ja, precis. Nej, och då, men hon berättade aldrig någonting. Jag misstänkte ingenting. Förrän på slutet kanske, att, och sen berättade ju du, då hade det gått 2-3 veckor tror jag.
Ja. Men när det kom fram då, när hon berättade, vad fick du för tankar då?
Alltså mina tankar var ju, nej men alltså att skydda henne, för att då var ju tankarna att tänk om han kommer tillbaka, tänk om han dyker upp. Det var liksom skydda henne, men det är ju svårt också när man inte, Vanessa har ju alltid haft en barriär liksom. man får inte komma in, det är inte så lätt att komma in innanför.
Utåt sett så verkar hon ha väldigt mycket skinn på näsan. Jag säger inte att du inte har det. Men jag har ju sett den andra sidan också.
Jo, hon har ju båda sidorna. Men då och kanske...
Alltså, skinn på näsan har jag. Men jag tror att mamma menar mer... Det är svårt att bli privat. Eller så här, jag är inte en jag är väldigt öppen och så här, social. Men jag pratar om saker som jag känner... inte är liksom privat. Eller så här, det är svårt att komma in på djupet. Ja. Liksom.
Du vill kunna kontrollera ämnet.
Ja, exakt. Ja, absolut. Nej, men det, min reaktion var ju att skydda henne. Att vi måste prata med din pappa, vi måste prata med alla. Vi måste liksom, du får komma hit, du får inte vara där och, i den lägenheten.
Fick du några tankar att jag borde ha sett det här, varför upptäckte jag inte det? Spolade du tillbaks?
Verkligen.
Fick du någon skam och skuld över det?
Ja, det får man ju, såklart. Då tänkte jag framförallt, varför lät jag henne komma hit? Och varför den där samtalet jag hade med honom...
Vi kastade inte utan genom balkongen för.
Exakt. Nej, men alltså, det är klart, man, det kommer en massa tankar. Men samtidigt så... jag vet ju också hur det kan vara att... ibland, det spelar ingen roll vad man säger ibland, utan... man måste ta den hårda vägen ibland för att kunna repa sig och bli starkare.
Ja, det är verkligen. Och ibland behövs det så här livsavgörande trauman eller andra saker för att man faktiskt ska ändra den här grundgrejen.
Ja. Så. Och sen, det är klart man känner skuld. Det gör man ju alltid. Varför jag kanske inte var bra mamma eller jag kanske inte lärde henne sig ifrån. Eller du vet, man går det är massa tankar och... det är ju jobbigt, men hon har ju kommit ur det där, så det känns strålande. För ibland, när man är där i djupet och i skiten, så är det svårt att tro att det ska bli bättre, men det gör ju det.
Ja, jag har själv varit där på andra sätt, så att jag sitter här idag. Och hade inte det hänt så hade inte jag suttit här idag heller, för det hade inte nästan varit en del av podden.
Mm.
Så att, God works in mysterious ways, som man säger.
Ja, precis. Mm. Ja, men så är det ju. Ja.
Ja, men jag vet inte om jag har några mer frågor.
Nej,
mer frågor?
Jag tycker att vi börjar avrunda.
Ja.
Känns det okej för dig?
Det känns okej.
Jag är jättetacksam att få träffa dig. Hoppas vi ses flera gånger. Och jag förstår verkligen vad Vanessa har fått sina glada energi ifrån.
Tack.
Så jag tror att det är väldigt energisk också.
Ja, det är hon definitivt.
Det kan jag tänka mig. Men grymt, tack så jättemycket.
Ja, tack för att du fick vara med.
Tusen tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte att vi finns här för dig som vill dela din historia och dina erfarenheter som brottsutsatt. Men också för er yrkesverksamma som arbetar med personer i social utsatthet.
Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.